Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om en rapport som Jämställdhetsinstitutet precis har släppt och som handlar om då väljarnas efterfrågan på jämställdhetspolitik. Och med oss idag har vi Amanda Lundeteg från stiftelsen Allbright och Camilla Wagner från Fredrika Bremer-förbundet. Vill du börja, Amanda? Kan du berätta bara lite kort om dig och din organisation och varför finns ni?
Absolut, kul att vara här. Allbright är ju en stiftelse som är partipolitiskt obunden och vi jobbar för ett jämlikt och inkluderande arbetsliv. Och det gör vi dels genom opinionsbildning men också genom rådgivning och utbildning. Så själva kärnan i vårt arbete är att vi tar fram siffror och statistik, visar på fakta och hur det ser ut. Det är det professionella svaret. Camilla, du har ju följt Allbright länge så du vet ju att det vi också gör är att flåsa företagsledare i nacken och liksom håller kniven mot strupen och försöka få dem att känna angelägenheten i de här frågorna. Så opinionsbildningen är ena. Det andra är att vi också sträcker ut en hand och till de bolagen som faktiskt vill jobba seriöst med frågorna och hjälper dem att kartlägga sitt nuläge, utbilda kring härskartekniker, unconscious bias, psykologisk trygghet, allt det där som bolag behöver jobba med för att skapa inkluderande kulturer. Och leverera verktyg till de bolagen som vill ta de här frågorna framåt helt enkelt.
Ja, men tack. Camilla, vill du berätta lite grann om vem du är och vad är Fredrika Bremer-förbundet för någonting?
Tack snälla för att jag fick komma hit. Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta kvinnoförbund. Vi är inne på vårt 142 år.
Wow.
Och olyckligtvis så är vi mer angelägna än någonsin. Vi har särskilt fokus på ekonomiskt, kvinnors ekonomiska självständighet. Det var vad Fredrika Bremer själv verkade för, kvinnors egen makt. Och det är det vi jobbar med fortsatt. Vår utgångspunkt är att jämställdhet inte bara handlar om rättigheter utan också om friheten. Att fatta egna beslut och göra val och välja om. Och få vara med och forma sitt eget liv och även samhället som vi lever i. Och vi finns helt enkelt till för att vi tycker att utvecklingen går för långsamt och faktiskt också till och med bakåt. Jag blir lite full skratt när Amanda säger att vi låser näringslivet i nacken. Och det gör ni så bra, så tack för det. Och det är ju det man måste göra. Vi jobbar ju också med opinionsbildning och även med folkbildning. Vi arrangerar studiecirklar just nu framförallt i socioekonomiskt utsatta områden för att skapa lite självförtroende hos kvinnor och lite kunskap för kvinnor som står utanför arbetslivet och kanske inte har en egen ekonomi för att de ska få lite bättre koll på vad man behöver att ta första steget in i en lite tryggare vardag.
Ja, men tack. En fråga som jag brukar ställa till gästen eller gästerna i varje avsnitt, det handlar om definitioner av jämställdhet. Och jag tänker att Amanda, du kan få börja även där. Vad betyder jämställdhet enligt dig, enligt din definition? Och finns det något särskilt perspektiv som du tycker är särskilt viktigt att ha med?
Men för mig handlar jämställdhet om rättvisa. Att vi ska ha samma rättigheter, möjligheter, skyldigheter. Men det handlar ju också om, kopplat till Allbrights frågor om makt och inflytande. Och det som Fredrika Bremer-förbundet också jobbar med, att man ska kunna forma sitt eget liv. Det här är ju frågor som har legat mig varmt om hjärtat de senaste 15 åren. Så att, vad var din fråga?
Var det något särskilt perspektiv som du tycker är viktigt att ha med?
Ja, det är det perspektivet. Just vikten av att forma sitt, att kunna forma sitt eget liv. Och ibland så får vi höra på Allbright att det är lite elitistiska frågor vi jobbar med. Du kanske känner igen det, jag vet inte. Men så här, för vi jobbar ju verkligen med de som har absolut makt och försöker förändra normer, alltså beslutsfattare. Och då är det liksom att det skulle vara elitfeminism och så vidare. Men jag tycker snarare att det handlar om att så här, lyckas vi förändra makten så kommer ju det få oanade konsekvenser på hela samhället och på alla jämställdhetsområden. För när kvinnor och minoriteter finns representerade runt beslutsborden så ökar det sannolikheten att kvinnors och minoriteters intressen tillvaratas. Så att, jag menar, kommer fler kvinnor och minoriteter in på ledande poster, då kommer det få effekter på liksom vilken typ av reklam vi ser, alltså löneskillnader, mäns våld mot kvinnor, alltså det kommer få effekter överallt.
Mm. Vad säger du, Camilla? Hur vill du definiera jämställdhet?
Nej, men för mig är jämställdheten väldigt kopplad till frihet, frihetsbegreppet, att man ska vara fri att välja och välja om, som jag var inne på. Men jag är ju också väldigt mycket inne på det här. Jag har ju min bakgrund som ekonomijournalist och har tittat, började liksom min jämställdhetsresa med näringslivet. Och håller helt med Amanda om att det finns jättemycket att göra där. Nu skulle jag ändå vilja säga att även om det finns mycket kvar, så skulle jag säga att näringslivet är ändå den faktorn. Jag skulle säga att det är katalysatorn i vårt samhälle just nu för den här förändringen. Jag har väldigt stor tillit till näringslivets förändringsbenägenhet här. Och näringslivet är också mycket stadigare än vad politiken är i den här frågan, skulle jag vilja påstå. Men vi har en annan viktig aspekt på det. Vi pratar om rättvisa och demokrati och vi pratar om frihet. Men vi pratar också om vilket samhälle vi bygger. Vi måste bygga det här samhället tillsammans. Och det är ju faktiskt vad Fredrika Bremer själv skrev i boken Härta. Att vi ska bygga det här samhället i syskonskap tillsammans. För att bygga det liksom för alla tillsammans.
Mm. Får man bryta in här? Ska du hålla oss till det?
Nej,
ja, men för jag tänker på det där med att näringslivet är liksom katalysator och motor. Jag håller verkligen med. Men jag tycker också att det har blivit så ännu mer av ett så här A och ett B-lag. Där de som är bra på frågorna har ju kommit längre än att man bara säger rätt saker. Att man börjar få in det här arbetet i strukturerna på ett mycket mer liksom medvetet, sofistikerat sätt. Men vi har ju också ett B-lag som jag tycker skiter fullständigt i frågorna. Mm. Så jag är inte liksom, jag tycker verkligen att det är både och katalysator men också kanske en växande bromskloss i delar av näringslivet.
Du har säkert rätt i det och jag är ju inte, bevakar ju inte detta så mycket längre. Så att, och även, och min poäng är verkligen inte att nu är allting fixat.
Nej.
Där.
Nej, tyvärr. Eller? Det hade förvånat mig djupt, Camilla.
Ja, vi har fortfarande mycket, mycket jobb kvar att göra innan vi kan ta solsemester.
Verkligen. Mm. Jag tänker att det också hör lite till alltså, som det ser ut just nu. Alltså, inom näringslivet och i samhället i stort i politiken. Att det på ett sätt går framåt. Alltså på ett sätt är det ju så att det är många som förstår. Många är med på tåget, men väldigt många är inte med på tåget. Lite som att den här polariseringen som vi pratar om i stort i samhället, att det syns här också. Och jag tänker att det är osökt för oss in på
ja.
Det vi ska prata om idag. Den här rapporten då, som heter då Väljarna kräver jämställdhet, som Jämställdhetsinstitutet har tagit fram. Som då baseras på en Novus-undersökning som genomfördes under mars månad. Där ett representativt urval av svenskar, väljare, för man är över 18 år, har ja, men svarat på ett antal frågor då, helt enkelt. Ja, men några resultat i den är väldigt slående. Liksom det första som kommer fram är ju att stödet för jämställdhet är väldigt stort. Rapporten visar att 80% av väljarna är för att, alltså, tycker att jämställdhet är en viktig samhällsfråga. Och tittar man dessutom på liksom lite mindre grupper, det så är det 90% av kvinnorna. Ja, men i princip alla, oavsett partisympati, tycker jag att det här är viktigt. Något vanligare bland liksom rödgröna och unga kvinnor är också väldigt stor andel. 94%, jag får nämna 95%. Nu tänkte jag bara, så här, vad är en liksom första reflektion? Vill du börja, Camilla, när du har läst den här rapporten?
Alltså jag blev otroligt upplyft över de positiva siffrorna. För jag hade en mycket dystrare syn på opinionsläget i de här frågorna. Och jag fick väldigt mycket kraft och energi när jag läste rapporten. av just det här positiva gensvaret och blir ännu mer förundrad över att det här inte återspeglas varken i rapporteringen kring politiska frågor eller i politikernas utspel. Det finns en sån enorm asymmetri här. Trots att efter förra valet så var det ju många politiska partier som var tvungna att göra en valanalys och många politiska partier som kom fram till att det var just kvinnorna som svek dem. Mm. Och jag skulle vilja påminna dem att det var inte kvinnorna som svek er. Det var ni som svek kvinnorna.
Mm. Vi ska prata vidare om det, men nu vill jag först höra vad din reflektion var, Amanda, när du läste rapporten.
Ja, nej, men det här är ju så välkommet, den här rapporten. Och väldigt nedslående. Jag håller med dig, Camilla. Min känsla har inte heller varit att det är så här opinionsläget ser ut. För vi har pratat väldigt mycket senaste åren om liksom trenderna med tradwives och soft girls. Och kanske inte den där liksom feministiska känslan som man hade 2014. Alltså vi minns väl alla Almedalen? Almedalen då när jämställdhetsminister Maria Arnholm gled in som en rockstjärna. Liksom, och Gudrun Schyman var ute och höll föredrag i hela landet. Jag kommer ihåg att jag satt på Strandvägen med liksom företagsledare och hon höll hov och de gick fram. Och liksom, alltså det var som att jämställdheten skar genom liksom höger, vänster och alla partierna pratade ju faktiskt jämställdhetsfrågor då. Och den känslan tycker jag i alla fall att vi är ganska långt från idag. Men därför är det ju så positivt att se då de här siffrorna att så här, jo, men framförallt också unga kvinnor tycker att de här frågorna är jätteviktiga. Och det blir ännu mer intressant, som du säger Camilla, så här, glappet mellan vad väljarna faktiskt vill ha och vad politiken levererar. Och det i sin tur är ju ett demokratiproblem, tänker jag.
Om du bara vill fortsätta på det, vad beror det här på? Vad beror det här glappet på? För jag tänker också det, att det här är inte det man hör. Men varför hör vi inte det här då?
Ja, det låg jag och funderade på natten efter jag hade läst rapporten. Och jag tänker att det kanske handlar om att det är många frågor där ute som liksom trängs. Och att jämställdhetsfrågorna är långsiktiga och det är inte alltid så lätt att formulera enordspolitik av jämställdhetsfrågorna. Alltså vi har så här, kvotering, ja men det kan man säga, så det förstår folk vad det innebär. Men det tåget har ju å andra sidan gått och det kanske är lite enkel lösning. Men att prata om hur vi på riktigt kan gå in och göra politik av att liksom förändra makt och inflytande, ja men då finns det liksom länder man kan snegla på. Danmark till exempel då, som har en ny lag som har ökat på kvinnorna i ledningsgruppen och i styrelserna med tempo som varken Sverige eller Norge har haft. Men att göra liksom politik, enordspolitik av det är mycket, mycket svårare. Så att det är ju långsiktiga, mer komplexa frågor. Och då är det lättare att gå på val med liksom hårdare straff eller vad det nu ska vara. Liksom. Så jag tror att det är det där, att det är mer komplexa frågor att prata om. Och sen är det väl också så här, om vi tittar då i rapporten som ni har tagit fram, så ser man ju att de som lägger motioner i de här frågorna är ju det rödgröna laget. De borgerliga partierna är ju har inte lika mycket politik på området. Och då är det ju också såklart att vissa tjänar mer på att man faktiskt pratar jämställdhet. Det är samma sak med klimatfrågorna. Liksom. Det är ju också stor skillnad mellan liksom, de olika sidorna. Hur pass liksom, mycket politik man bedriver på området. Jag hade faktiskt, vi håller på att intervjua partiledarna i Albrights podd nu, kära trätt och ämne. Vi hade Elisabeth Tand Ringqvist från Centern där nyligen. Och då så pratade vi om det att så här, hur länge är Centerpartiet beredda att vänta på jämställdhet? Och då så säger hon att ja, men vill liksom marknaden och bolagen inte ha det? Nej, men då är det så. Vi ska inte gå in och liksom peta där och liksom man värnar äganderätten. Och på, så här, det kan man ju tycka vad man vill om. Men jag tycker ändå att det är bra att man är ute då och säger det och är tydlig gentemot sina väljare. Mm. Och det kan ju sakna från många partier, den där tydligheten.
Mm. Innan jag släpper in det där, jag tänker att det är rätt intressant det du säger nu. För att någonstans är det ju det att det är klart att det står mot andra intressen, det står mot andra frågor. Och det där, men, som engagerad för jämställdhet så blir ju det väldigt frustrerande. Jag minns en gång i ett sammanhang som pratade med Magdalena Andersson och det var angående föräldraförsäkringen. För så här, hur snabbt ska man gå framåt? Och hon, då sa hon en pappamånad per mandatperiod, minns jag. Och jag minns hur jag blev frustrerad. Jag bara, nej, men det är ju alldeles för långsamt. Men det var nog kanske 10 år sedan nu. Och ja, vi har ju inte kommit längre fram alls där. Så att,
ja. Men just nu vill ju Ebba Busch faktiskt också, alltså Kristdemokraterna, att skrota de 3 pappamånaderna vi har.
Exakt, exakt. Och det är väldigt, kan ju gå väldigt snabbt att ta bort dem. Men vad säger du på samma fråga, Camilla?
Alltså dels så tror jag att vi har en ny i vår politiska skala som inte alls är lika enkel som den var 2014 när jämställdheten faktiskt var enkel. Och då hade, vad som hade hänt då, det var ju att den allianssidan, som den ju kallades då, ändå liksom tog ansvar för frågan. Den här politiska frågan skiljer sig så ifrån andra politiska frågor att här alltså har vi till exempel ett trafiksituation i Stockholm där det liksom alla bilar står still vid Norrtull. Då kan vi alla vara överens om analysen att vi har en dålig trafiksituation här. Och sen kan man komma med olika politiska lösningar. Vi behöver bygga en ringled, vi behöver subventionera lokaltrafiken eller bygga fler cykelbanor. Man kan komma med massa olika politiska lösningar till det. När det gäller just jämställdheten så är det som att hela analysen av problemet idag, till skillnad från 2014, blir en vänsterfråga. Så att man tar inte ens till sig problematiken på regeringen eller Tidö-sidan, upplever jag, i särskilt stor utsträckning. Det finns naturligtvis några undantag där, men generellt så köper man inte ens analysen, och då är man ju faktaresistent.
Men sen tror jag också att jämställdhetsfrågan, alltså om vi tar föräldraförsäkringen som exempel, det är ju klurigt. För vi gick ju ut och skrev en debattartikel efter att KD gick ut och sa att man vill skrota pappamånaderna. Och då deras hållning i det är ju säkert med liksom en feministisk tanke från deras håll, att så här, kvinnorna ska få välja själva. Och vi ska inte in och styra i familjernas, liksom, ja, det ska de få bestämma hur de vill fördela tid med sina barn. Men att vi håller på att titta på det här just nu. Vi har projektstöd från Jämställdhetsmyndigheten för att titta på hur man kan öka uttaget av föräldradagar bland specifikt chefspappor. Då. Och den kommer presenteras i juni, men det kan säga redan nu är väl så här, man vet att normer påverkar väldigt mycket. Och att för varje pappamånad som har vigts så har ju det ökat männens uttag. Det finns ju ingenting som har så stor effekt på för mäns uttag som de vigda pappamånaderna. Men här är det ju svårt, som du säger, så här, ja, man vill gå ganska försiktigt framåt från det rödgröna laget, man vill ta en månad i taget fast de egentligen vill se en delad, liksom, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, men man tar det lite försiktigt, och det handlar ju om att man inte har opinionen med sig, för det är klart att så här, även du kan ju svara i en undersökning för Novus att du vill ha jämställdhet när det kommer till liksom, föräldraledighetsuttaget, men när det drabbar dig som individ så tar det kanske emot. Och man har inte allt opinionen med sig, och då blir man lite så försiktig i vad man driver.
Ja, får jag bara vilja i det? Jag tycker det här är en så viktig fråga, för det pratar vi om normer, och inget beslut fattas i ett vakuum. Det är klart att vi vill ha friheten att välja. Men problemet är att nu pratar vi om friheten att välja under en väldigt kort period, som inskränker sen din frihet att välja resten av livet på grund av effekterna på det. För idag så tar kvinnor en mycket större ekonomisk risk genom att skaffa barn än vad man gjorde när jag fick mitt yngsta barn, som är då drygt 20 år sedan. Det är en mycket osäkrare arbetsmarknad, och du löper mycket större risk att bli helt enkelt fattig ifall relationen tar slut. Att bara, vi pratar alltid om pappamånader. Pappamånaderna finns till och med i kulturkanon nu. Det betyder ju faktiskt att de andra månaderna anses vara mammamånader. Så att jag håller med Ebba Busch, ta bort dem. Men inte förrän vi har en annan möjlighet att dela lika. Vi tycker ju istället att man ska höja föräldraförsäkringen till 120%. Det skulle förändra...
Alltså taket?
Nej, ja, alltså ersättningen. Ja. 120% av vad du får i lön. Om du får mer pengar av att vara föräldraledig. Idag betalar du till och med mer skatt när du är föräldraledig än vad du gör när du arbetar. Så att det är mycket dyrare att vara föräldraledig idag. Så att om vi skulle höja det till 120%, då skulle vi ta bort den ekonomiska drivkraften att fördela som man gör idag. Och hela den ursäkten, jag tror inte att det skulle förändra så mycket heller. Men naturligtvis så måste vi individualisera föräldraförsäkringen.
Ja, men precis. Och jag tänker just det med det normerande, det visar ju all statistik. Det har ju liksom hela tiden följt med att fler pappor tar ut föräldraledighet när man har vikt fler månader. Men jag tänker att det också handlar om att som du säger, att det ska handla om att det är framförallt de som, ja, men som tar den risken och hur det man kan drabba en i framtiden. Och sen tänker jag också att det är en individuell försäkring. Ja. Alltså, vi har individuella försäkringar. Det är liksom, varför ska den här inte vara det? Alltså, det är väldigt principiellt. Och vill man vara ledig längre så kan man göra det gratis. Alltså jag menar utan att staten betalar. Det har man ju full frihet enligt föräldraledighetslag och så vidare.
Och vi har ju också en av världens mest generösa föräldraförsäkringar sett till längd. Så att man har ganska mycket frihet än om vi skulle dela på.
Jag tänker att just det här argumentet att här, nu vill regeringen eller nu vill politikerna bestämma hur du ska få ha det med din familj är inte sant. Det är väl egentligen liksom en sån grundläggande, apropå Ebba Busch. Men jag ska återgå till den här rapporten.
Tycker du att vi är svårt att hålla oss till ämnet?
Det är bra diskussioner. Det blir ju väldigt tydligt i den här rapporten att, men som sagt, dels är stödet stort för jämställdhet, men det finns ju också ett ganska tydligt underkännande av vad politikerna har gjort på jämställdhetsområdet. Dels tycker man att en majoritet svarar att Sverige ännu inte är jämställt och en majoritet svarar, och det är både liksom, framförallt kvinnor i båda de här grupperna som också säger att politikerna inte har gjort tillräckligt. Och jag tänker att det här apropå vad vi liksom pratar om, men någonstans så här, det som rapporten liksom försöker få fram är ju att det finns en stor efterfrågan och det finns ett ganska lågt utbud. Och det som du var inne på, Amanda, när vi går igenom också kring så här, hur många motioner har då riksdagspartierna lagt under det senaste riksdagsåret om jämställdhet, och att det är väldigt, väldigt lågt. Det blir ganska tydligt att så här, utbudet och efterfrågan matchar inte alls varandra. Men sen visar vi också då att det är ju ett stort stöd som är framförallt bland rödgröna väljare och kvinnor, men också då män och M-väljare. Vad tänker ni om det här som kommer fram kring liksom, ja, både ska man säga kritiken, men också det stora liksom engagemanget som vi kanske inte heller hör så ofta om när det kommer till just då, kanske män, unga män. Vill du börja, Camilla?
Varför? Dels så skulle jag vilja göra en shoutout till mina tidigare journalistkollegor eller de som är aktiva journalister idag. Jag ser inte att den här frågan är med i partiledardebatter på Agenda. Jag ser inte att den här frågan är med i partiledarutfrågningar generellt. Och sen tycker jag överhuvudtaget att man inte, det är så att man inte orkar ta de komplexa frågorna. Och det här är en komplex fråga. För att man är rädd att att människor inte orkar lyssna på något sätt. Så att, men vi behöver ta ett folkbildande ansvar för att den här frågan förstås, att människor kan fatta informerade val. För att i vardagen så vet människor vad som händer. Alla har vänner vars föräldrar skilt sig och kan se hur mamma bor och hur pappa bor. Alla har erfarenheter av släktingar som har drabbats av ojämställdheten när pensionen inte räcker. Och så att vi alla vet. Vi vill ha en lösning på det, men det är så lätt att skylla på sociala medier, men i medielandskapet som vi har nu när det ska vara så snabbt och det ska väcka så mycket känslor, så blir det här lite grann som du var inne på tidigare, Amanda, att man anser att det är en elitistisk fråga, och då tror man ju att jämställdhet är en massa olika tårtbitar, men det sitter ju ändå ihop i samma tårta, det är samma ägg i smeten, allting är ändå blandat, där våld, mäns våld mot kvinnor är den yttersta effekten av ojämställdheten, men den hänger ihop med allting annat, så vi kan inte plocka ut frågor bara för att de väcker starkast känslor, utan vi måste förklara det komplexa, och det där tror jag att både journalistiken och politikerna underskattar svenska folket.
Men jag tror också, alltså om man ska vara lite självkritisk, alltså vi som har jobbat med de här och jobbar med frågorna också har kanske varit dåliga också att prata om så här, vilka konsekvenser ojämställdheten får för män. Alltså jag hamnar ju själv i det när jag pratar om föräldraförsäkringen till exempel, att säga ja men det drabbar kvinnors karriär, löneutveckling, förlängning, pensioner, men kanske sämre på att prata om att så här, forskning visar också att att vara närvarande med sina barn är bra för anknytningen, är bra för relationen till barnet senare i livet, och att man utvecklar empati och liksom massa positiva saker som också liksom gynnar män. Alltså så att det kanske också att så här, samtalet skulle må bra av att kommunicera till liksom, ja, människor oavsett kön.
Mm. Mm. Men jag tänker också att det som visas här i på frågan om vilket parti är bäst på jämställdhet, så var den absolut största liksom, majoriteten svarar ju vet ej eller inget parti. Och jag min analys när jag liksom läste det var ju att det sannolikt har att göra med just det här låga utbudet från partierna, och att man kanske inte heller riktigt, alltså ingen har ju profilerat sig, i alla fall vad jag har sett, och ingen, ja, men det pratas väldigt lite om det. Det pratas om det i vissa frågor, men att det också på något sätt hänger ihop med det här att så här, som du säger Camilla, alltså jämställdhet är ju väldigt, det är ju väldigt stort. Det är ju egentligen allt om man vill liksom. Mm. Det är inte de här små sidofrågorna som det ibland kan bli också. Och jag tänker att ja, någonstans så här, politikerna förstår väl det här också, men av någon anledning så gör man inte politik av det. Alltså.
Nej, och det här är, jag tror att vänstersidan då, om vi ska vara så enkla att prata om vänster- och högersidan i det här, så tror jag att vänstersidan kämpar ju för att få tillbaka de från LO-kollektivet som gick till SD. Och det, därför så pratar inte de om jämställdhet, för att de är rädda att det var därför de drog. Och jag tror högersidan är så rädda att förlora på samma sätt till andra sidan ifall de verkar bry sig för mycket. Och sen så tror jag att man jobbar väldigt mycket på ragebait nivå. Att det är mycket lättare att prata om våldsfrågan, både när det gäller jämställdhet, men också att göra ungdomsvåldet till en känslofråga. När vi alla vet att den är också mer komplex än så. Hade vi satsat på mammorna i de socioekonomiskt utsatta områdena, så hade vi inte haft det här läget heller. Så att vi löser många samhällsproblem som alla är överens om, ifall vi kommer dit.
Mm, det där pratas det ju alldeles för lite om. Mm. Men jag tror också så här, allting går ju i vågor. Och som sagt, då 2014, ja men då var det jättemycket fokus på det här. Men titta sen på vad som har hänt, det var det väldigt mycket liksom fokus på klimatfrågor. Och sen var det ekonomisk kris, fokus på det. Ja, det är liksom, jag tänker att det är liksom... Det som är bra med den här undersökningen, att man ser att vår känsla då, Camilla, att liksom så här, ja, det bubblar inte riktigt, inte då stjärnefrågor längre, men så här, uppenbarligen så liksom växer det här missnöjet bland såväl kvinnor som män. Och jag menar, får man inte upp de här frågorna på agendan nu i valet, så kommer det här missnöjet bara växa sig starkare, och då tror jag vi kanske faktiskt kommer se någonting i likhet med 2014 till nästa period, för då kommer det finnas en jävla frustration, tror jag.
Jag som har jobbat med den här frågan i över ett kvarts sekel.
Hur gammal är du?
Jättegammal faktiskt. Jag har ju sett den här pendelsvänga fram och tillbaka flera gånger, men jag har nog aldrig varit så deppig som jag är just nu. Så att jag är jätteglad för den rapporten på grund av just det, för att det finns nog. Men det, vi har ju också ett ansvar. Nu har jag skylt på både journalistiken och på politiker. Men vi i civilsamhället, vi har ju också ett jätteansvar förstås att nå ut på ett bättre sätt och vara tydligare. Och det går ju inte att sitta här och vara bitter, att ingen förstår mig.
Precis. Men sen tänker jag också när det gäller till det borgerliga blocket att de sitter ju också i knät på Sverigedemokraterna som ju inte liksom värnar kvinnors rättigheter på det. Så att det är ju svårt att liksom, även om Moderaterna skulle vilja liksom prata om de här frågorna mer, så tror jag att det är väldigt klurigt för dem.
Mm. Ja, men så är det ju. Och jag tänker på apropå vilka konsekvenser det kan få. Alltså, jag var en av de som skrev valanalys för Katalys efter förra valet. Mm. Och en av de sakerna som vi såg där var ju att kvinnor redan då lämnade flera partier. Och dels var det, ja men, kvinnor gick liksom allt längre åt vänster. Och tittar man dessutom på kvinnor med utländsk bakgrund så såg vi också att det var någon tendens till att färre verkar rösta. Mm. Och det här är ju en risk som fortsätter. Alltså att det kanske faktiskt blir så att om man, som du sa Camilla, när liksom partierna liksom jagar männen, då tappar man kvinnorna. Och om kvinnorna inte ser att det finns något parti som pratar med dem, eller ser dem, eller liksom mina hjärtefrågor, så stannar man på soffan. Och det här pratar vi inte heller om. Eller hur? Alltså det här är inte någonting, utan vi fortsätter prata om, det är mycket upprustning, det är mycket brott och straff, det är migration. Och så är det ju ändå så att en röst är en röst. Alltså, det är inte så att vissa väger tyngre som det var förr i tiden, liksom, att kön eller ekonomi spelade roll, liksom.
Men jag tänker att det är därför är det ju så viktigt att den här rapporten kommer och visar partierna att här finns det faktiskt jättemycket att hämta. Alltså det kanske är nu, det är sånt här som behövs för att de ska få lite eld i baken och fatta att liksom, ska vi behålla våra väljare och ska vi locka väljare från andra partier så måste vi prata de här frågorna. Mm. För väljarna vill ha jämställdhet. Mm. Mm.
Men man kan inte skylla på den här regeringen bara. I vår vitbok Därför blir män rikare än kvinnor så analyserar vi politiken 30 år bakåt i tiden. Och vi har haft flera regeringar under den här tiden. Och inkomstgapet mellan kvinnor och män har legat still på 20% under alla de här åren. Mm. Trots att alla politiska partier är överens om de jämställdhetspolitiska delmålen. Där nummer 2 är ekonomisk jämställdhet. Så det är ju bara vackra ord. Det finns ingen politik bakom det här.
Det är så sant. Vi släppte ju ett avsnitt idag då av podden med Amanda Lind. Mm. Och då så sa jag, men varför gör ni ingenting när det kommer till makt och inflytande? Norge har ju ändå sin kvoteringslag. Danmark har sin nya lag nu då som gör att det, hon bara, ja, nej men jag känner frustration, de här frågorna är ju så viktiga och det är ju som att, alltså såhär, men jag har ju ingenting konkret. Så att det är kanske lite som att de har liksom, man tar, alltså vi har blivit lite mättalata katter i Sverige överlag, alltså att man tar, vi tycker att jag kommer tillräckligt långt och så har vi slagit av takten.
Och så är det ju, alltså jag tror också att det är ju en bidragande orsak till att man inte behöver göra, eller man kanske känner att man inte behöver göra mer från politiskt håll. För att vi har liksom en så här självkänsla av att vi är bäst i världen och vi är redan färdiga. Finns det vissa partier som tycker? Så att det är klart att det liksom finns med, tänker jag, i analysen. Men som sagt, det är mycket fakta som visar att det går åt fel håll.
Ja, framförallt när det gäller, vi är väldigt duktiga på jämställdhet på vissa sätt. Vi brukar säga att vi är ett av världens minst ojämställda länder. Men det betyder ju inte att vi är klara. Men när det gäller ekonomisk jämställdhet, kvinnors företagande eller makt och inflytande i näringslivet så ligger vi faktiskt riktigt uselt till.
Mm. Och det är många länder som går om oss. Senast att komma oss var liksom Frankrike. Tyskland kan komma att komma oss inom ett år.
Rwanda låg före oss under ett tag. Jag har ju liksom...
Tyskland som har sambeskattning.
Och det är ju också så här, förlåt.
Och Tyskland som har sambeskattning.
Nej, men det tror jag väl inte de har längre.
Jo, de har det, men de håller på att diskutera. Ja. Men vi startade ju en systerstiftelse i Berlin för 10 år sedan. Mm. Jag är också gammal.
Tänk att det händer oss alla om vi har tur.
Och där, när vi startade då, då var det ju något enstaka bolag på den här gröna listan över jämställda bolag. Men nu har det ändå hänt saker och de utvecklas ju i en helt annan takt än vad Sverige gör. Mm. Så att som sagt, nu kan de komma att gå om oss. Alltså när vi startade där så låg de 10 år efter. Och om ett år kan de ha gått om oss. Det är ju helt otroligt. Alltså det säger så mycket om vart vi är i Sverige.
En liten så här analys av den här senaste mandatperioden. Jag tänker så här, nu vet vi vad väljarna tycker lite grann och vi har liksom haft lite diskussion om vad vi tycker eller liksom bara analys av det. Men om vi ser på de här senaste 4 åren, nu är det ju faktiskt snart val. Alltså nu kan man summera lite men också kanske tänka lite vad kan skillnaderna bli beroende på vilka som får makten efter valet. Det har hänt positiva saker, det har hänt negativa saker. Camilla, skulle du bara vilja nämna, vad har gjort som varit bra och finns det saker som du verkligen känner att det gått åt fel håll eller verkligen återstår?
Men en av de första sakerna som gjorde mig väldigt besviken var ju när man lade ner den feministiska utrikespolitiken. Jag har haft uppdrag för en del ambassader och vet att den har fungerat i praktiken. Jag är inte säker på att ambassaderna slutade arbeta på det sättet, men signalvärdet när man sa att det bara var läppstift på grisen var så starkt. Så där tror jag var en av de bitarna som gjorde att det är okej att tycka att jämställdhet är oviktigt idag. Så det tycker jag var det var oklokt på så många olika sätt. En av de sakerna som nyligen har hänt, och det var att vi släppte då den här rapporten som jag nu har tjatat om. Men en av förslagen vi har där i, det är ju att det ska finnas ett digitalt verktyg så att man kan räkna ut vad det får för effekt på pension eller på din ekonomi ifall du är den som tar mest vab eller om du jobbar deltid eller om du är föräldraledig mer än den andra parten och så vidare. Och då kan man ju inte räkna ut bortfall i karriärsutveckling och den typen förstås. Men det har nu regeringen gett SCB i uppdrag att ta fram. Så att det är klart att det har hänt. Jag är också väldigt glad över att man har tillsatt den här kvinnofridskommissionen, även om jag är kritisk till att man kallar det för satsning när man faktiskt bara har omfördelat anslag 3:1 som det så tekniskt heter i budgeten, så att man istället tar ifrån andra jämställdhetssatsningar. Så det är inte en satsning, det är en omfördelning. Så jag tycker man ska kalla saker för en spade. Men vi är glada över att man har en nollvision. För så småningom så kommer det att leda till saker ändå.
Mm. Vad säger du, Amanda?
Ja, bra fråga. Jag sitter här och liksom letar i bakåt vad som har hänt nu. Men en sak som jag tycker är bra, om vi börjar där, det är ju att det ständigt är högt fokus på mäns våld mot kvinnor. Oavsett regering. Har det väl varit också historiskt, eller vad säger du som har varit med?
Ja, men absolut, men det är ju väldigt lätt att få genomslag på.
Ja, det är det ju. Men så här, oavsett så är det bra att det alltid liksom avsätts resurser, man håller fokus på det.
Absolut.
Sen kan inte det vara den enda frågan man har fokus på. Men och det ska vi ju hålla i. Sen, och det är egentligen mer liksom en jämlikhetsfråga, men det som liksom hugger tag mest i mig och som jag tycker är liksom, som vi pratar mycket om på Albright, är ju de här liksom utvisningarna, diskussionen kring att riva upp permanenta uppehållstillstånd. Nu har man ju också det återvandringsbidraget. Jag pratade med min kusin som har flyttat till Sverige från Sri Lanka om det. Och hon liksom, hon började plugga sin master i Sverige på Chalmers i en vecka innan hon blev headhuntad till ett bolag i Stockholm. Och allting gick rätt där, så som man vill att det ska liksom gå. Få lägenhet och liksom jobb och bra anställning och rimlig lön och allting. Men sen så kommer då det här med återvandringsbidraget, 300 000 per person då, eller vad det ska vara nu. Och att direkt börjar ju då hennes, liksom hon och hennes man och diskutera så här, men, så här, 600 000, det är ju jättebra, så här, vi åker tillbaka till Sri Lanka, liksom, bygger hus och så vidare. Man bara, men nu har vi människor i detta land. Bolagen skriker efter hennes kompetens. Och det här liksom, det är liksom, vi har massa bolag, 7 av 10 kämpar med kompetensförsörjningen och ändå ska vi liksom göra allt vi kan för att liksom antingen kasta ut människor eller uppmuntra människor att lämna detta.
Ja, nej, man kan säga mycket om vad Sverigedemokraterna har haft för inflytande genom Tidöavtalet, och jag tänker att även om det är mycket som du säger, det handlar ju kanske liksom inte primärt om en jämställdhetsfråga. Men det är klart att alla de här sakerna, jag menar bidragstaket som kommer, att alltså det här att de bosättningsbaserade stöden ska villkoras och så vidare, drabbar ju väldigt mycket kvinnor. Alltså, vilka är det som oftare har liksom huvudansvaret för barn, som, ja, men, med allt ifrån barnbidrag och bostadsbidrag, allt det där. Så det är klart att det är liksom också en jämställdhetsfråga, plus att vi också vet att kvinnorna är ju de som har de lägsta lönerna i alla branscher.
Och det här är så intressant. För nu med medianlönekravet för arbetskraftsinvandring då, när människor har gjort spårbyten och så, det betyder ju alltså att fler kvinnor kommer utvisas än män.
Så är det.
Och jag ställde faktiskt den frågan på ett seminarium och fick inget bra svar från SD på den frågan, ifall det, för att man tyckte ändå att det var rimligt. Och jag bara, Men då kanske man ska ha, alltså nu vill vi ju inte ha, vi vill ju att löneskillnaderna ska försvinna mellan kvinnor och män. Mm. Men om man nu sätter en medianlön för det, då behöver man ju ta hänsyn för vad medianlönen är för kvinnor och för män. Det vore ju inte orimligt.
Nej, inte om det, eftersom det just skiljer så
eftersom
mycket.
Eftersom det skiljer så mycket. Mm. Så och är det på riktigt, för att annars så är min upplevelse, och det här är kanske att sticka ut hakan, men att det är de invandrade männen som i jämställdhetsfrågor målas ut som de farliga för Sverige. Det är inte invandrarkvinnorna som man tycker är så farliga i retoriken i alla fall, så att det rimmar dåligt tycker jag.
Jag ska bara säga, den här rapporten som ligger där, sen 8 år kvart i jämställdhet som vi gav ut för 1,5 år sedan, som ju tittar på löneinkomster för, ja, men beroende på klass, kön, etnicitet, den visar ju också att arbetarkvinnor med utländsk bakgrund, genomsnittslönen är under den medianlönen som man ska ha. Mm. Så att alltså, ja, det är väldigt många av de här kvinnorna, men män ligger ju faktiskt flera tusen lappar över. Mm. Så att det är en väldigt stor andel av dem som riskerar att inte få vara kvar på grund av det. Den här rapporten som vi pratat om och liksom vi är alla överens om att det är viktig information för partierna. Vad tycker ni? Vad borde partierna göra utifrån den här informationen? Vad säger du, Amanda?
Ja, till att börja med, ta till sig den och förstå. Ja, men det här som jag var inne på innan, att liksom, här kan man faktiskt liksom attrahera, locka väljare, man kan också tappa väljare, så att de har ju fått guld, eller liksom sprängstoff här egentligen. Mm. Och att börja prata med, i de här, liksom, om de här frågorna, och jag skulle gärna säga att de pratar om dem, för att det blir ett demokratiproblem om vi inte pratar om det som väljarna vill att vi ska prata om. Men om inte det kan locka dem, så kanske det här lönsamhetsargumentet de med väljare kan få igång dem.
Mm. Vad säger du, Camilla?
Nej, men jag kan bara hålla med. Jag tycker att jag är förvånad över att man inte har använt sina egna analyser från förra valet. Men nu verkar man ha glömt det och fortsätter i samma spår. Mm. Så att det här hoppas jag väcker dem lite till liv. Mm. Och man ska ju komma ihåg att det finns ju många kvinnor i de här partierna, och jag vet att många kämpar för att få lite utrymme för de här. Så att lyssna åtminstone i era egna led. För det finns klokskap i alla partier och sätt att lyfta de här frågorna. Som jag var inne på tidigare, analysen är fortfarande rätt, men hitta egna lösningar som ligger i linje med vad ni vill. Kom med några lösningar. Vi har ju som ett upprop nu under hashtaggen halvera gapet 2030, där vi ska göra en namninsamling, så att där får ni gå in och skriva på. Där vi vill, lite grann som ni när ni går ut och tittar på opinionsläge, visa att vi vill inte ha det här inkomstgapet kvar längre. Vi vill inte ha politiska löften där det inte finns politisk handling. Vi vill ha verkstad. Mm.
Men det vore också bra om någon tog fram någon sorts jämställdhetskompass. Jag tror att Sko gjorde väl det något år. Alltså som en sån valkompass, fast man bara har fokus på jämställdhet. Och
kvinna till kvinna tar fram en sån.
Kvinna till kvinna.
De kommer här inom kort.
Det tror jag är jättebra. Så att man bara, som du sa, den här frågan, det är så brett. Mm. Så att det förtjänar sin egen kompass. Så att man kan gå in och liksom, okej, men vart... Om jag bara fokuserar på den här frågan som är allas hjärtafråga, säger vi nu. Mm. Men om det är liksom en viktig prioriterad fråga, då vill man ju veta liksom vart partierna står i den. Och sen tycker jag att det är spännande, nu tjatar jag om våran podd, men när vi bjöd in partiledarna så var ju det rödgröna laget väldigt mycket snabbare på att liksom tacka ja, medan de borgerliga partierna är liksom så här lite trevande och så här, vi kan skicka någon annan. Och det säger väl någonting då om hur man liksom prioriterar de här frågorna, och det tycker jag är viktigt att faktiskt föra fram. Mm. Och sen tror jag att det partiet som är snabba på att profilera sig, det kommer ge vinster.
Ja, jag önskar ju att det här är någonting som partierna bara ska slåss om. Mm. Alltså att de, jag menar, tänk att se en jämställdhetspolitisk debatt, eller bara en debatt där jämställdhet är en fråga där man faktiskt också får definiera det utifrån där man själv står. För det gör, partierna ser ju väldigt olika på vad jämställdhet är, men också vilka prioriteringar man vill ha och vilken politik. Jag menar, som väljare, vi vet inför förra riksdagsvalet så var jämställdhet den sjunde viktigaste frågan för väljarna. Viktigare bland kvinnor än bland män, inte så konstigt. EU-valet var den sjätte viktigaste frågan. Den här informationen finns ju redan. Mm. Det finns ju tillräckligt många som tycker att jämställdhet är en väldigt viktig fråga bland väljarna. Och då tänker jag så här, tänk om partierna bara skulle så här, ja, men fundera lite. Så här, vilka tre satsningar vill vi se på jämställdhetsområdet? Och prata om det och sen ha liksom debatter. Så att väljarna faktiskt visste så här, okej, men jag tycker jämställdhet är en av de viktigaste frågorna. Vilket parti ska jag rösta på?
Mm. Jag håller helt med, och jag önskar att det fanns. Och om man tittar på när alliansen vann valet för ungefär 100 år sedan, det känns det som, då hade man också, då fanns det ändå, då hade vi en finansminister som kallade sig feminist. Mm. Det fanns många där då som tog frågan på allvar och visade att det inte bara en enstaka lösning här och en enstaka lösning där, utan man hade en egen analys som gjorde att Maria Arnholm kunde komma in på ert mingel som en rockstjärna.
Mm. Liberalerna var verkligen över.
Ja, och jag vill bara säga att Maria Arnholm är fortfarande en rockstjärna. Ja. Det ja, vill jag bara shout out. Det finns verkligen, det är inte en sån lång uppförsbacke ifall man försöker, men jag blir så less på de här små sockerärterna som kastas ut, att vi nu fördubblar vi IVF-försöken till 6 stycken. Alltså, jätteglad för dem som är ofrivilligt barnlösa att de får några fler chanser på sig. Grattis för det. Men det är inte någonting som kommer att vända opinionen, och jag ser ingen analys bakom som har med just jämställdhet att göra, för att barnen är ju inte bara kvinnornas.
Och det finns många fler frågor kring i sånt fall.
Ja, prata om reproduktionen så kan vi prata förlossningsvården eller någonting annat som är mycket tydligare jämställdhetsfrågor.
Klimakterievården. Alltså.
Ja.
Men det kan väl också vara en viktig påminnelse då, att så här, det var ju faktiskt en tid där då liksom KD, ML, alltså alla pratade mycket jämställdhet. Alltså jag kommer ihåg de här Almedalstalen, att det hade fokus i vartenda tal. Så att det är liksom, de har ju gjort det, de kan ju. Ja. Alltså de behöver bara liksom...
Men alltså de senaste åren i Almedalen så är det, jag tror att förra året, om det var året innan, för tiden går så fort, när jag lyssnade på alla talen så var det en partiledare, och det var Ebba, som ens nämnde ordet jämställdhet. Det fanns inte med i de andras tal. Och det är ju liksom på riktigt. Nu är det valår, skärp er.
Och inför förra valet, för då kollade jag, det var jag också genetisk, jag kollade på alla valaffischer. Mm. Det var bara en enda som på något sätt handlade om jämställdhet. Och det var Centerpartiets Annie Lööf, som något liksom plakat hade kring mäns våld mot kvinnor. Mm. Men ingenting annat. Och det tänker jag också är en sån här, om man nu ska säga att det här är en av väljarnas viktigaste frågor, då borde det synas. Mm. Alltså också i valaffischerna, också i allmänhetstalen. Alltså det behöver ju representeras också i utbudet. Då. Det är ju det som vi pratar om här, att det är verkligen uppenbart brister. Och vi har ju tagit fram då ett antal förslag i den här rapporten på så här, det här skulle behöva göras. Och någon slags sammanhållen liksom, idé är väl kring att, men varför inte en nationell handlingsplan för ett jämställt Sverige? För att, som du säger här, Camilla, vi är ett av de minst ojämställda länderna, men vi är ju inte jämställda. Jämställdhet är ju inte, alltså du kan inte vara lite jämställd. Du är ju faktiskt antingen eller någonstans liksom. Så det är väl liksom den liksom övergripande, men sen har vi då ett antal liksom reformförslag som är allting från att ta bort karensavdraget till heltid som norm. Höja familjestöden, ett antal förslag. Vad tycker ni om de här förslagen, och vad har ni för egna förslag som borde prioriteras i valet?
Men jag nämnde ju att jag skulle vilja se en förändrad föräldraförsäkring. Jag tror att en reform där, och den kan ändras på massor av olika sätt, men jag tror att det skulle vara otroligt effektivt, både för det låga barnafödandet som vi ser i Sverige, och för jämställdheten, för pappornas uttag, ifall vi höjde nivån till 120%, att visa att det här är faktiskt något som vi prioriterar. Och det skulle gå att, om man kortar, för jag tror att kvinnor som är borta så länge ifrån möjligheten att vara föräldraledig så länge som vi har idag, om du får flera barn och kan vara borta länge, då är inte ens din utbildning relevant när du kommer tillbaka på arbetsmarknaden. Så man tappar otroligt mycket i karriärmöjligheter och i löneutveckling på det här sättet. Och det är faktiskt samhällsekonomiskt helt galet att när kvinnor utbildar sig mer än vad män gör, att de sen inte får användning för det för att de är hemma för länge. Så jag vet att det låter väldigt cyniskt, men vi pratade också om lönsamhet och tillväxt och samhällsbygget i det här, och jag tycker att det är en viktig aspekt. Så om man begränsar tiden för hur länge man kan vara föräldraledig för att ta ut det här, så tror jag att det skulle vara bra. Och sen så skulle jag vilja se, vi pratade lite om Danmark som också har ett annat bra förslag, och de har en kommission för att tillsätta medel till strukturellt låglönejobb, alltså för kvinnor i välfärden, för att tala klarspråk. Det skulle vi vilja se, för vi kan inte ha en välfärd som subventioneras av kvinnorna som jobbar i den i både form av löner och i hälsa. Så det skulle jag vilja se en förändring av. Har vi inte råd med det, Då måste vi hitta ett annat sätt att bygga välfärd på. Men det kan inte vara bygga på kvinnors låga löner.
Vi måste bara göra enordspolitik av det där, Camilla.
Ja, du tycker jag är för långrandig.
Ja, det går ju inte.
Nej, det går ju inte.
Alltså, jag tänker att,
för komplext. Alla, jag tänker att alla känner någon som jobbar inom välfärden. Alla har en nära som man vet exakt det där. Alltså både att man låg lön, sliter ut kropparna, kan inte leva på sin passion. Alltså allt det där. Jag skulle absolut inte kunna lämna en relation. Alltså,
nej.
Jag menar, alltså, jag tänker också att det där borde...
Välfärdslyftet.
Ja, men, och kan vi tänka på det som Amanda sa tidigare, varför det här är bra för män. Kan du tänka dig vad osexigt att vakna varje morgon och titta på henne och undra, är hon kvar för att hon vill eller för att hon inte har råd att lämna mig?
Usch, vad hemskt.
Tänk vad mycket härligare en relation skulle vara ifall man vet att hon är här för att hon vill. Inte för att hon inte har råd.
Usch, nu fick jag lite ont i hjärtat. Ja. Amanda, vad skulle du vilja för?
Gud, och alla känner vi någon kvinna som är... Alltså jag tittar liksom på min föräldragenerations kvinnor. Där upplever jag att det där är liksom... Och inget man riktigt kan prata om heller. Vi har ju rekordmånga fattigpensionärer. Det säger sig självt att liksom, det finns många inlåsta kvinnor där. Den här modellen då, den danska modellen där, alltså det ska sägas att Danmark ligger bakom oss vad gäller liksom makt och inflytande, men de har en acceleration då som man inte har sett i varken Sverige eller Norge, som är spännande. Och att faktiskt ålägga bolagen eller arbetsplatser att sätta mål när det kommer till jämställdhet och inkludering, och att tvinga bolagen att redovisa strategier för hur man ska nå målen. Och sen om man vill ha repressalier som i Danmark, om man missköter det här eller om man inte vill ha det som i Storbritannien, det är egentligen mindre viktigt, för att man ser att både i liksom Storbritannien och i Danmark så händer det saker. Det tycker jag politikerna ska snegla på. Så att vi inte bara fastnar i det här med liksom kvotering som enda lösning som ska liksom skänka någon sorts jämställdhet i hela arbetslivet. Det kommer inte att ske. Alltså, I wish, men det kommer inte att ske. Så att vi måste ha en bredare, smartare politik när det kommer till maktinflytande. Och sen som du säger, föräldraförsäkringen och... Det kanske låter som en, alltså vi tjatar om det, men det är ju för att det skulle få så enormt stora effekter på flera jämställdhetsområden, och det är ju i familjebildande åldrar som kvinnorna halkar efter lönemässigt och karriärmässigt, det är liksom en faktor. Och vi vet att så här, det handlar om normer som påverkar både kvinnor och män. Kvinnor vill vara hemma med barn. Och män vill också vara hemma med barn, men har normer som hindrar dem att vara det. Så att vi behöver faktiskt vara inne och korrigera normerna. Och som du säger, Camilla, så här, i en framtid så när vi har förändrat synsätten och liksom vi på riktigt kan välja fritt, ja, då behöver vi inte längre vara inne och peta och lagstifta kring någon föräldraförsäkring. Men vi är ju inte där.
En annan fråga som jag bara ville nämna här nu är ju att det här med att bromsa lönetransparensdirektivet. Det var en också stor besvikelse, för den hade jag stort. Jag var missnöjd med hur vilken låg nivå vi svarade på den. Vi var remissinstans och svarade på den utredningen, och vi hade väl kanske hoppats att Sverige med vårt goda rykte om jämställdhet i världen hade liksom passat på att ta det här ett steg längre. Nu är vi bromsklossen i EU i den här frågan, och den hade kunnat hjälpa oss så mycket.
Mm. Vi ska snart avrunda här, men jag tänker att ett viktigt medskick härifrån i det här rummet just nu till liksom inför valet, men också till nästa regering, är att prioritera jämställdhet, eller hur?
Det hade varit jättekonstigt ifall vi hade sagt något annat nu.
Exakt. Ja, men glöm inte det här, för annars sitter vi här om 4 år igen och så har du liksom fortsatt backa.
Jag vill jättegärna sitta här om 4 år igen, men då vill jag ha en mycket positivare ansats från början, för att vi har en annan världsbild, att vi visste att alla tyckte att det här var så viktigt, ja. Och att vi hade hänt mycket roligare saker.
Och politikerna hade lyssnat.
Ja, att de hade lyssnat saker. Och att vi kan ta nästa steg, för det kommer alltid finnas nya steg att ta.
Så är det. Mm.
Och jag menar, gör de inte det här nu så kommer det att straffa sig sen. För att motståndet kommer växa sig starkare. Och då kommer det bli kraftfullt.
Mm. Om det inte blir som, jag har sett vissa såna här på Tradwives som har spännande konton som man kan följa. Som har liksom gått ut med att ge bort din röst till din man i höst. Och sånt där. Alltså om man ska ha liksom, om vi ska, vi kan ju ta bort kvinnorösträtt så.
Ja, liksom vi tar bort pappamånaderna, vi tar bort särbeskattningen, rösträtten. Mm. Bara liksom.
Mm, aborträtten kom snart.
Ja. Visst, visst. Nej, usch, så ska vi inte säga. En sista fråga, och det brukar jag också ställa i den här podden till gäster. Och det är egentligen mer kring, vad ska man säga, till lyssnarna i deras liv där man befinner sig just nu. Vad kan man göra för att i sin vardag föra jämställdheten framåt? Vad kan man göra för att kanske kräva mer jämställdhet från sina politiker i valet?
Alltså det första jag skulle vilja uppmana alla kvinnor och flickor där ute, det är att börja prata pengar. För att vi inte pratar med varandra om pengar, om lön eller hur vi delar upp räkningarna hemma eller vem som betalar vad eller vad jag sparar i och sådana saker. Det gynnar oss inte. Vi lär oss av varandra och vi blir stärkta av varandra, och vi måste också förstå att vi kan ändra det här om vi vill när det gäller pengar. Alltså jag brukar säga det, jag vet mer om mina väninnors sexliv än vilka aktier de sparar i. Och när jag brukar säga det så får jag också sms från mina vänner. Nu hörde min man av sig och frågade, vad brukar ni prata om?
Vet du, så är du.
Men vi måste börja liksom prata om pengar, för det är inte en kunskapsfråga, för vi kan. Men normen säger att vi inte ska vara intresserade av pengar. Så låt oss bryta den normen.
För det gynnar ju inte oss.
Det gynnar inte oss, det gynnar någon annan.
Exakt, exakt.
Mm. Och jag skulle vilja lägga till då, det med pengar är ju jätteviktigt. Och att engagera sig i frågorna. Mm. Att det är när vi organiserar oss, det är då förflyttningarna sker. Och det är då, alltså det krävs rörelser. Och för det kan jag ju också känna en stor skillnad mot, för nu är inte jag lika lastgammal som dig, Camilla.
Nej, det är inte så många som är.
Men nästan. Och jag kan ändå liksom, under mina de här 15 åren så tycker jag liksom att det var mycket starkare organisering och man träffades och liksom bokcirklar och man drev de här frågorna framåt. Jag kan sakna det där. Att man...
Ja, bli medlem i Fredrika Bremer
förbundet. Ja, eller hur?
Det räcker inte att trycka en like på ett Facebook-inlägg. Det är inte engagemang.
Nej, det är ju lågtröskel engagemang. Men att det behövs, ja men man behöver, och också bara alltså, i sin vardag att vi är ju i dialog med många liksom, kvinnor som när vi har kartlagt arbetsplatser och så vidare som hör av sig till oss och bara tack för att ni lyfter det här. Alltså ibland är det också bara att så här, prata med människor om vad man upplever, för att det är så man genererar kunskap också. Så, ah, du har varit med om det där, det hände mig också. Mm. Okej, det hände oss PGA, vi icke-vita kvinnor. Eller så. Mm. Och så kan man få strategier och kunskap att hantera saker. Mm. Eller bara det som hände mellan er nu när du pratade om liksom, att så många kvinnor som är inlåsta och att man blir så här berörd. Och, alltså, mm. det är liksom, ja, men så här, man behöver prata om saker. Och lön är absolut en sån sak som... Och även i mig, att om någon frågar liksom, om det, att jag kan bli lite så här, men den enda som tjänar på att man inte pratar lön är arbetsgivaren. Det är klart man ska prata om det.
Mm. Verkligen. Ja, precis. Ja, men stort tack för den här inspelningen. Tack för att ni var med idag, Amanda Lundetek från Albright och Camilla Wägner från Fredrika Bremer-förbundet. Jättekul att ni var med oss idag.
Tusen tack för att vi fick komma.
Vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt om 2 veckor igen. Följ oss i din poddspelare och ge oss också gärna ett betyg och dela bland dina vänner och bekanta. Så hör vi snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.